Hej och välkomna till Ljudet av en dagordning. Idag har vi spelat in ett litet panelsamtal som vi hade när vi bjöd på kaffe och tårta för att fira att tidskriften Courage fyllde 5 år. Då passade vi och Ideell Arena på att genomföra ett samtal om humor och ledarskap. Och anledningen till det var att det senaste numret av Courage lyfter olika aspekter av just humor. Humor som metod för att uppnå en bättre värld, och humor, ledarskap och humor i organisationer. Ett riktigt bra nummer som jag hoppas att ni har köpt och att ni får hem i brevlådan som prenumeranter. Ljudet är dessvärre sådär bra. Det är en liten burkig möteslokal, väldigt, väldigt trevligt, det är mycket människor. Men förhoppningsvis så kommer ni höra det mesta av det. Så håll till godo! Så då tänkte jag faktiskt ge ord och bild till Katarina Gustafsson från Ideell Arena.
Tack! Ja, Katarina Gustafsson heter jag. Jobbar på Ideell Arena. Vi jobbar med att utveckla ledarskapet, det strategiska ledarskapet i ideell sektor. Så vi samlar ideella organisationer på ett antal olika mötesplatser som vi har. Det här är en mötesplats. Vi har i februari en mötesplats som heter Ledarskapsarenan, som är en av våra stora mötesplatser. Så det är den kommande mötesplatsen. Men jag är inte själv här på scen idag, utan jag skulle vilja bjuda upp 4 personer. Vi har Anneli Öljerstrand från Stockholms universitet. Välkommen upp. Och din kollega Anita Svetkovic, också från Örebro universitet. Ja. Anita, du får ta den här stolen här, tror jag. Nej, men du får sitta där.
Okej, okay. Mm. Okay. Var ska jag sitta?
Du får sitta bredvid.
Okej, okay. Mm.
Det är liksom mick. Ja, och sen så har vi Karin Olsson från KFUM Sverige och Åsa Hagelstedt från Djurskyddet. Och jag tänkte vända mig först till våra kära forskare. Anita och Anneli, ni har ju skrivit en forskaröversikt. Skulle ni vilja berätta lite överskådligt vad finns det för resultat i den här översikten?
Är det ljud i den här nu eller? Ni hör? Okej, okay. Det är jag som är Anneli, alltså det här Anita. Vi har lite lika namn, men det är för att ni ska blanda in.
Vi är inte roliga, varken hon eller jag.
Nej.
Det här är ju ett samtal. Det här är inte stand-upen, utan den kommer senare.
Precis, ja. Den här forskningsöversikten, eller humoröversikten då, jag kanske kan säga någonting lite om bakgrunden till den. Det kan ju vara kanske lite intressant att veta. Anita och jag då, vi gick vår forskarutbildning tillsammans i Östersund, och sen så splittrades vi, och sen så träffades vi i Örebro på universitetet där vi båda råkade hamna. Och vi båda två undervisade, vi är lektorer i sociologi, och vi tyckte inte att vi fick till det där med forskning riktigt. Samtidigt så kan vi väl säga att varken du eller jag är några sådana här karriärister på det sättet. Vi tycker att vi är lite för gamla för det. Vi var liksom lite överåriga redan när vi disputerade, så att vi kände väl inte det. Och så började jag förvirra, och så kom Anita med idén. Ja, men om vi ändå ska skriva och forska om någonting, kan vi ju lika gärna välja något som vi tycker är lite roligt också. Och då kom du med den här idén, Anita, att vi skulle skriva om humor. Och då är det ju så att ska man börja forska om någonting, så måste man ju läsa på. Vad har andra gjort och vad har andra skrivit om det här? Och därför blev det att vi började läsa på, och sen så kom vi fram till att det finns väldigt lite skrivet och forskat om humor i Sverige inom organisation och arbetsliv. Och då blev det så att vi helt enkelt kände att det behövdes en genomgång av forskning kring.
Vill du fylla på? Ja, precis. Ja, du får ta det. Vi bestämt, ja. Hur är det på? Va?
På undersidan. Så. Ja. Ja, vi avgränsade oss också på vetenskapliga artiklar som granskade också, inte böcker, bara vetenskapliga artiklar som är publicerade mellan 1999 och 2015, så det är 15 år in i bilden. Och ja, den här genomgången visade att det var bara 17 artiklar som är skrivna under 15 år som explicit handlar om humor. När man studerat, fokuserat just på humor. Vi märkte också att det finns en mängd artiklar där man funnit humor som resultat, men inte studerat explicit. Och det tyckte vi var otroligt lite, 17 artiklar på 15 år. Och en så viktig ämne som humor. Och speciellt med tanke på att det finns otroligt mycket internationell forskning. Så vi var lite förvånade och nyfikna. Alltså, varför är det på det viset? Varför är det på det viset? Så ja, det...
Ni har ju en definition, det finns såklart, av humor i den här översikten.
Alltså, det är klart, humor kan definieras på väldigt många olika sätt. Det finns en mängd olika definitioner. Och det är inte konstigt med tanke på att humor studeras genom olika vetenskapliga discipliner. Antropologer studerar humor i olika kulturer. Psykologer studerar hur mentala processer påverkas av humor. Sociologer studerar humor i olika sociala sammanhang och olika kontexter. Medicinvetenskapare. Inom medicinvetenskapen studeras också humor, alltså vad det betyder för kroppen och för fysiologiska och kroppsliga processer. Så det är inom litteraturvetenskapen också. Så det är otroligt brett och klart att det måste ju definieras på olika sätt. Och det är förvirrande och det är oftast beskrivs så. Alltså, ja, för många definitioner förvirras snarare än att förklara något. Men man kan säga att det finns tre huvudsakliga perspektiv man kan dela in de här definitionerna. Och så då kan man prata om alltså definitioner som är evolutionistiska, där man som ser på humor som en känsla, en emotion som har utvecklats genom mänsklig historia. Och det handlar ju om att vi har lärt oss att reagera på olika stimuli, olika signaler i omvärlden. Och utvecklat också subtila reaktioner som ja, kan resultera i skratt också och en behaglig känsla. Sen har vi en annan typ av definition som kan beskrivas som
vilken
Vill du ta den här under tiden? Du kan ta den.
Ta den. Det kanske blir bättre än den här.
Sen
har vi en annan typ av definitioner som bygger på, som utgår ifrån att humor är en kognitiv process, en tankemässig process. Och klart att det är inte så att det kan vara vilken tankemässig process som helst, utan en sådan som bygger på någon slags inkongruens eller någonting motsägelsefullt i sig. Och sen vad vi behöver, varför det heter kognitiv, för att vi behöver också förmåga att uppmärksamma den här motsägelsen och hitta någon slags meningsfull skiftning i en förklaring till det. Och många tycker att det är just det som är den egentliga naturen eller karaktären i humor. Att det är det som producerar humoren, en slags motsägelse. Och sen kan man prata också om humor som en tredje definition bygger på. Humor som kommunikativ process. Man pratar ju om en slags relation mellan en berättare och historieberättare och en som lyssnar. Så det är en
kommunikativ process helt enkelt. Och ja, det är så att alla de här definitionerna kan också relateras till olika teorier. Och visst, det finns nästan 100 teorier om humor. Jag tänkte berätta om alla lite grann.
Ja, men några stycken har ni i alla fall i den här översikten.
Ja, så det, man vill få utveckla det. Alltså.
Ja, vad heter det? Ja, jag tycker att det här är spännande med det socialkonstruktivistiska. Du är lite inne grann på det med det här att humor skapas genom kommunikation, humor är liksom kontextuellt. Och ni var ju alla inne på det här att humor, det är liksom smarta människor är bra på humor. Alltså vad lägger vi då i det begreppet, alltså smarta människor? Är det lite grann utav det du pratar om? Alltså hur läser man av kontexten?
Forskningen, vi föds med förmåga att utveckla humor. Så vi föds inte med humor utan med förmåga att utveckla den här kompetensen. Och det liknar väldigt mycket språklig kompetens. Vi föds med förmåga att lära oss olika språk och vi lär och vi kan göra det. Vi kan upptäcka och förstå språkstrukturer även om vi inte kan språket. Och det är lite grann så med humor, och det är inte konstigt med tanke på att det handlar ju om kommunikation också. Så det ligger ju väldigt nära. Det går ju inte att kanske att, ja, eller mestadels av humor bygger på språket. Så att det är logiskt kan man säga.
Och tänker man då det här som du var inne på, det här socialkonstruktivistiska, det vill säga vi tänker oss att utifrån det sättet att se på det då, till skillnad kanske från psykologin där man tänker mycket kognition och liksom vad som händer i huvudet, så tänker man mer ur sociologiskt perspektiv och socialkonstruktivistiskt att man tänker att humor är relationellt. Det är inte intressant att prata om jag har humor eller inte har humor, utan utifrån det sättet att se det så tänker vi att humor, det sker emellan någonting. Antingen mellan dig och mig här, eller mellan mig och er, eller mellan mig och ett humor, något som är roligt liksom, en film eller någonting, en händelse eller någonting sånt. Och då tänker man också, precis som du sa då Anita, att just det med att man tänker sig att det är någonting som kan utvecklas, så tänker vi oss också att hur det utvecklas beror ju på var vi växer upp. Och då ser man ju också att man kan se att det finns tydliga humorskillnader mellan olika kulturer, var vi bor i världen. Det finns humorskillnader mellan olika kulturer. Jag kan tänka mig att i era olika organisatoriska sammanhang så har ni utvecklat någon specifik humor som kanske inte någon annan skulle tycka var så superkul. Utan olika minikulturer, yrkeskulturer, organisationskulturer, överallt så utvecklas olika typer av humor. Och då kan man säga att dels så kommer humorn utifrån i de sammanhang, vad vi har med oss, vad vi har upplevt, vad vi har liksom varit med om, hur vi har lärt oss vad som är roligt och inte roligt. Men den förmågan kan ju också förändras. Börjar jag i en ny organisation, när jag flyttar från Örebro till Stockholms universitet, så likväl som jag måste lära mig kulturen där, arbetsuppgifter, så handlar det också om att jag måste lära mig hur funkar det med humor på det här stället. Och jag kan ju säga att de är ju bra mycket roligare i Örebro än i Stockholm. Men ja, så att det är ju kulturellt och historiskt och ja, det är något som förändras.
Mm. Jag tänkte vända mig lite grann till praktikerna här. Så ni är ju inbjudna för att ni är roliga ledare. Och det är ju lite tabu att tycka att man själv är rolig. Men hur ser ni på er själva? Är ni roliga? Vi har Anneli och Anita här som pratar om det här liksom kontextuella. Vad är det som ska till för att ni ska vara roliga?
Ja, vi delar den här.
Ja,
förlåt.
Jag tänker nog ändå att jag är ganska rolig. För att jag har ganska roligt. Alltså till exempel nu idag. Först var jag på väg hit för en månad sen. Nej, 7 november hade jag skrivit in. Och sen idag åkte jag till fel adress. Alltså, jag måste ju bara skratta åt det. Och då tänker jag så här också att ja, ni får jättegärna också skratta åt mig i det. Så här. För alternativet är ju, tänker jag, att ni skulle vara arga på mig och jag skulle vara så här jätteledsen över och börja fundera så här, måste jag gå i terapi för att jag inte klarar av det här? Eller jag vet inte. Alltså, jag känner att alternativen ganska ofta är sämre och att det därför bara är liksom lättast på något sätt. Så här, det bästa sättet att hantera situationen är att själv tycka att det är roligt. Och då tror jag att om jag tycker att det är roligt och bjuder på det, så tycker nog andra att det är roligt. Så därför tror jag, tänker jag, att ja, att jag är rolig för att jag har roligt. Så.
Ja, men jag håller med dig. Jag tänker att som chef så, så här, bär man ju ofta med sig så här, känslan av otillräcklighet som någon form av sällsam gåva. Liksom. Och då måste det enda förhållningssättet till dig någonstans att så här, ja, men då är jag otillräcklig och så får jag hantera det genom ett, en, på något sätt en distans till det. Och att så här, i våra organisationer med de frågor som vi jobbar med så, så tycker jag att som ledare eller chef är det viktigt att ta frågorna på allvar men sig själv inte på så jättestort allvar. Och att det är så här, kultursättande och vad man vill stå för på något sätt. Så att, ja, jag vill vara rolig.
Mm. Åsa, du är en av skribenterna i Courage. Du skriver det här om rullstolsrace. Att ni, på en av dina arbetsplatser så, när alla hade gått hem så körde ni liksom rullstolsrace. Och att ni nu idag inte har liksom samma lekfullhet på din arbetsplats. Vad är det som gör att det är en skillnad och vad var det som gjorde att de var tvungna att gå hem för att de skulle kunna ha kul?
Jag funderar ju på det själv när jag skrev och jag kan säga att jag vet inte riktigt. Ni kan få forska på det också. Men det är några teorier. Dels så tror jag att anledningen till kanske att jag inte rullstolsrejsar lika mycket idag är kanske att jag är lite för stressad. Och att det är liksom lite för mycket att göra. Och jag funkar i alla fall så att om, ja, på något sätt så här, om jag skrattar roligt så är det ett tecken på att jag mår bra. Och på något sätt, ju mer stressad jag är desto mindre rolig blir jag. Och ju mindre liksom skrattar jag. Och ju mindre kommer jag tänka så här, nu ska vi göra rullstolsrace för att nu måste jag göra budget istället. Det är inte lika kul. Så det tror jag att det kan bero på. Och det är ju lite sorgligt i så fall. Men sen på din fråga, varför väntade vi tills de andra hade gått hem? Ja, för att då var ju jag yngre. För det här var väl en 10 år sedan drygt eller så. Och jag var liksom den avdelningschef som var yngst. Och då, apropå en av dina frågor förut, så här, om man försökte vara seriös. Då kände jag nog att jag måste liksom bevisa. Mm. Så att då fick jag inte busa tillräckligt mycket. Så då passade vi på när de andra hade gått. Mm. Liksom för att, ja. Och sen så visade vi att vi levererade annars. Nu är det så himla skönt. Liksom. Jag har fyllt 40 så nu så behöver jag inte längre liksom bevisa mig seriöst. Och det är ju faktiskt väldigt skönt tycker jag.
Mm. Så om du hade fått frågan för 10 år sedan så hade du svarat med andra?
Ja.
Mm. Men jag håller mig kvar, kan ställa frågan till dig Karin. Bra ledare tillskrivs ju ofta liksom egenskaper som handlingskraftig och effektiv och tydlig, men kanske sällan rolig. Du är inne på det här att det liksom handlar om att inte ta sig själv på så stort allvar, men om man då ska ha de här rullstolsrejsen, eller om det, vad är det som ska... Ja, behöver man öva på att vara rolig på sin arbetsplats om det ska till och hända någonting?
Ja, men jag tror som chef och ledare så är det väl liksom en väldigt fin balansgång där. Det är ju så här, en chef som jobbar för att vara rolig, det blir lite så här pappaskämtsvarning på det här, kan jag tycka. Liksom. Men det handlar väl om det här kultursättandet då, att liksom ha lite distans till sig själv och fundera på så här, men vilken kultur vill vi ha på den här arbetsplatsen eller i den här gruppen. Och där är ju chefen eller ledaren en viktig funktion tycker jag, i att vad är det vi sätter, vad är det som är alltifrån premiera som vad jag vill stå för, vad jag vill liksom sända ut för signaler och hur vi vill ha det tillsammans. Så det är ju liksom på något sätt också skapa en tillåtande miljö i det där då, att tillsammans, som ni var inne på med alltifrån liksom stressreducerande till liksom hälsofrämjande, och det är ju liksom väldigt tydligt kopplat till chef eller ledares ansvar att tänka också på en arbetsmiljöfråga där. Så att Jag tänker i kultursättandet och i liksom en tillåtande miljö så är det viktigt. Liksom. Sen när man var rolig och på något sätt studsa skämt är väl så. Jag tror man ska vara ganska försiktig där.
Vill ni säga någonting om...
Jag kan bara understryka just det här det sista du sa då om chefens betydelse och att det spelar roll vad man har för syn på det här med humor och så på arbetsplatser. En forskning som är gjord i USA, där hade de studerat rektorns betydelse för lärarnas välmående när det gällde just rektorns inställning till humor och hur han, ja, vad han satte för ton helt enkelt. Och den studien visar väldigt tydligt att det fanns ett samband mellan lärarnas välmående, hur bra de mådde och vilken typ av rektor eller chef de hade. Så att visst spelade chefen roll där, vad man sätter för ton. Absolut. Sen samtidigt så handlar det ju också om att man som chef måste vara väldigt medveten om just det här att det finns, människor har olika typer av humor och man måste också kanske ha den här sociala kompetensen och förmågan att läsa av hur man sätter den tonen så att den förhoppningsvis kan bli inkluderande så att man inte exkluderar vissa i den.
Det där är ju jättespännande det du är inne på, det här med exkluderingen. Alltså det, ni skriver ju att humor har en väldigt sammanhållande effekt om den funkar bra, men den kan ju också användas för att exkludera medarbetare och andra som inte är i ens organisation. Vill ni utveckla det lite grann?
Ja, alltså det, just i den här sammanhanget blir det intressant också att nämna satir som används som en alltså det är en slags blandning mellan samhällskritik eller någon form av kritik som riktas mot vissa aktörer med ingredienser av humor. Och humor har i det här fallet någon smörjande funktion. Det ska som hjälpa till att man sväljer den här kritiken. Det ska som mildra. Man ska inte känna sig kränkt eller förnedrad av någons humor. Utan det ska uppfattas som en välvillig kritik helt enkelt. Och det är intressant så att man det många gånger är så att det precis tvärtom. Det är svidande och kränkande och det finns inga riktiga gränser. Det är svårt som att diskutera dessa gränser. Men ja, på samma sätt kan i organisationen vi kan ha subversiv funktion helt enkelt. Medarbetare kan vända sig mot sina chefer och undergräva och underminera deras position genom att skratta åt dem, inte med dem, utan förlöjliga helt enkelt och det är att skratta åt helt enkelt. Och man pratar ju om dominansteori i humor, vilket betyder att man som upptäcker andras svagheter och brister och lyfter fram det och jämför med sig själv och där vinner man någon slags position. Och det är kanske det mest det är mycket vanligt helt enkelt att vi skrattar åt andra människor som vi upplever på något sätt svagare eller vi finner anledning att förlöjliga dem. Och klart det kan användas också. Och så att man, det är roligare att prata om humor som en medel att ventilera, att underlätta. Underlätta samtal, underlätta alla konfliktartade situationer och underlätta kommunikation helt enkelt. Få människor att prata och ha trevligt och roligt.
Karin? Nej, men jag tänker också på det, på humor som då inkluderande och exkluderande. Det är också kopplat till den diskussionen som vi har inom civilsamhället och inom organisationer. Vi är väldigt homogena grupper. Så funkar humor eftersom det är relationellt och alla fattar och våra internskämt och sådär. Men jag tror att det är väl viktigt att klura på vad är det vi förmedlar och vem skrattar inte i rummet på något sätt då? Vad är det skämten bygger på? För det är klart att det bygger på en komponent i humor är att vi ska skratta åt samma saker och det bygger på att vi har någon form av gemensamma referensramar och känsla för vad som är lämpligt och så vidare. Men sen är det klart att det finns alltid grupper eller individer som inte är med där och där har vi ett ansvar. Men det är kopplat till att vi har också en utmaning med att befinna oss i ganska homogena sammanhang hela tiden.
Men vad går då? Alltså den gränsen kan ju många gånger vara hårfin. Alltså beror det på vem som är i rummet? Beror det på jargongen? Alltså vad, ja, vad är okej att skämta om och vad är inte okej att skämta om?
Jag tycker den frågan är svår. Det fladdrar förbi någon sån här bild eller minne av något klipp med Soran Ismail som sa att man ska skämta om allting. Det är klart man får skämta om allting. Och att jag så här brottas lite med det där, för att det är klart att man ska få skämta om allting, men det är ungefär som yttrandefrihet, att det kommer någonstans med en frihet som kommer med ett ansvar liksom, att känna av och fundera på vad det är som är lämpligt. Det är svårt att liksom definiera det, men det är ändå, men det är klart att vi har friheten att skämta och jobba med liksom humoristiska inslag, men att samtidigt ta ansvar för hur det landar och sådär. Men det är en jättesvår fråga.
Får jag fylla på? Ja, för jag tänker att en sorts skämt som jag tycker är väldigt problematiskt och inte det minsta roligt, det är ju alltså rasistiska och sexistiska skämt. Och ganska ofta så är ju de sådär hårfina och just ska vara såna här som, ja men det här tycker vi ju lika. Till exempel när någon säger det här, ja men ni kvinnor kan ju göra flera saker samtidigt. Och så garvar folk. Jag är väldigt glad att ni inte skrattar åt det här. Men ni har säkert mött det också flera gånger. Och det är sånt typiskt läge där folk skrattar med. För att man vill vara med i den här gemenskapen. Och jag skrattar inte med åt det. Utan då brukar jag istället säga så här. Ja, men det där finns det ju ingen forskning som visar att det skulle vara så. Och det blir ju jättetråkigt i den situationen. Liksom. Och nu tar ju jag väldigt medvetet på mig den rollen. Att då faktiskt vara den som förstör. Men det finns ju på riktigt folk som alltså, då tycker väldigt illa om mig. Mm. För att jag pajar deras skämt. Alltså jag sänker de här gubbarna som det ju faktiskt ofta är. Och det är ju inte särskilt populärt. Men där tycker jag inte att de skämten är okej.
Det befäster ju också en liksom en norm och en sätt att vara. Mm. Jag tänkte gå in på den här frågan, alltså hur man kan använda humor för att skapa förändring. Vad tänker ni om det från forskarfronten?
Ja, du har ju varit inne på det lite grann redan, Anita, här, just det här hur man till exempel just satir, hur man kan använda det i politiska syften för att förändra samhällen. Vi vet ju att det finns ju tyvärr många samhällen som där det finns olika förbud mot vad man får säga, inte säga, yttrandeförbud och sådana här saker, men också vad man får skämta om och inte skämta om. Och där kan ju satiren då kanske bli ett medel för att förändra ett samhälle. Så. Sen om man tittar på forskning mer på en organisatorisk nivå, då kan man ju säga att det finns studier som visar till exempel på att små subgrupper eller arbetsgrupper på en arbetsplats då, att de kan använda humor och liksom att de utvecklar små platser av motstånd i organisationen. För om man använder humor i ett sådant tillfälle så kan det bli ganska svårt för chefen och göra någonting åt det. För att man vet ju inte riktigt om det är någonting som man ska ge någon slags reprimand för om man har gjort det på skoj. Och på det sättet så blir det ju också svårt för chefen att kontrollera de här sakerna som sker i organisationen under täckmanteln då, att man gör det på skoj eller på ett humoristiskt sätt då. Så då kan ju humor bli små platser, till exempel av motstånd, eller man kanske börja gå emot vad liksom ledning eller organisation vill. Så att där kan man ju se att humor kan användas som det också. Men också till exempel som vi var inne på också, just att man kan använda humor just i ett mer undergrävande syfte. Mm. Genom att man skämtar om någon så kan man underminera någons auktoritet till exempel. Vi kan ju också se att i organisationer kanske det finns en formell ledare, en chef då, men i praktiken så kanske det är någon informell ledare som egentligen styr på något sätt och vis. Det kanske vi alla har erfarenhet av. Och där kan det ju också bli då olika maktrelationer och sådana här saker. Och där kan det ju också bli då, till exempel när det gäller det här med humor då, är det den formella chefen som sätter tonen eller är det den här informella ledaren som sätter tonen? Vem är det som medarbetarna lyssnar på? Mm. Så att det finns ju humor kan ju absolut användas i förändringssyfte.
Jag tycker det är spännande också att humor faktiskt gör att bara alltså, kan hjälpa till att vi uppmärksammar alternativa världar, säger det, eller att vi är mer öppna att se den här dualistiska, alltid finns någon slags motsats, och då är vi också mer mottagliga och flexibla att motta andra alternativ, helt enkelt. På platser där det finns humor finns också det blir lättare också att upptäcka olika sidor och olika perspektiv, helt enkelt, och därmed är vi också mer mottagliga. Så som ingenting annat, det hjälper till att vi tänker mer flexibelt och kreativt, helt enkelt.
Mm. Ja, men det där tänker jag med det här humor och vara smart. Mm. Så kopplat till det början där. Mm. Det handlar ju om att kunna på något sätt bryta ner en situation eller händelse i några olika beståndsdelar och paketera om dem där till något annat än vad det ursprungligen var, och göra det med glimten i ögat på något sätt. Och det där tänker jag är ibland det mest effektiva sättet att skapa förändring på, för att det blir ganska avväpnande men väldigt effektivt på något sätt. Man sätter i halsen vad man just såg för att säga, men just det, så kan det vara. Mm. Jag har inte tänkt på så här, hur många har sett den här instruktionsfilmen för hur man manspreader, alltså på det mest effektiva sättet. Jag tycker den är ett klockrent exempel på så här, det går de igenom en väldigt tydlig instruktion här. Vi måste ta med en högklämning här, men så här, vinkeln här. Korrekt vinkel här för en effektiv manspread. Korrekt vinkel här bak för en effektiv manspread. Paketets placering och andra. Och att den är så här, den verkligen bryter ner det här fenomenet med manspread som alla, väldigt många är så väldigt kritiska till, framförallt i tv-soffor eller morgonsoffan. Bryter ner, och jag tänker att om jag ser instruktionsfilmen brukar manspreada, så är det väldigt svårt att göra efter att se en sån instruktionsfilm, just för att man har brutit ner i dess beståndsdelar, synliggjort vad det innebär och därmed på något sätt påverkat ett beteende istället för att vara hård, kritisk, förbannad över det fenomenet som man är så trött på. Så det där tycker jag är ett ganska skarpt sätt att just åstadkomma förändring, samtidigt som man inte behöver vara så motståndssökande på något sätt.
Just det där du säger, att man skruvar någonting till ytterlighet, för då blir det till slut löjligt. Och då blir det också liksom kanske mer obekvämt att göra det här. För att det framstår som löjligt. Vi har ju också sett hur papper till exempel på Facebook härmar sina döttrars selfie, har ni sett det? För att liksom visa på hur löjeväckande eller kritiskt liksom, vad är det egentligen ni gör?
En fråga som dök upp här i mitt huvud, alltså, ni är ju båda chefer och ledare i era organisationer, alltså, när ni får den här typen av liksom kritik inlindad i humor, om ni nu får det, får ni det? Hur gör ni då? Hur tar ni till er den kritiken? För ser ni att det är inlindat och liksom, kan ni agera på den då?
Man plockar upp och skrattar med. Ja. Det är liksom, det är väl det där att på något sätt inte ta sig själv som ledare eller chef på för stort ansvar, eller allvar menar jag. Det är väl det enda man kan göra egentligen, tänker jag. För att börjar jag agera på prestige och bygga en kultur av prestige också, eller bidrar i alla fall till en kultur av prestige. Så att det är väl det enda att göra att så här, jag hör vad du säger, jag ska tänka på det, och fortsätter man skämta om det, och så till slut kan man vara borta förhoppningsvis.
Men jag tänker, ibland kan det ju göra att man inte vet om det faktiskt är som en riktig kritik, just för att man bara skrattar åt det. Alltså, nu tror jag förvisso att mina medarbetare, det de klagar på mig oftast över, det är att mina hundar har för dålig närvaro. Det är ju en ganska rolig sak liksom, och det är klart jag skojar, men jag vet inte om de på allvar menar att jag är en dålig chef för att mina hundar inte är där. Så då har jag i så fall missat det, men jag har fattat att de blir glada när de kommer. Men så det kan ju vara någonting annat också som läggs fram på samma sätt, som visst kan det vara så att jag missar det i så fall. Just för att jag också gör så här som du, hellre bjuder på det. Men i något läge kanske man skulle behövt stanna upp och säga, menar du på riktigt att du tycker att jag gör det där dåligt? Liksom. För det finns ju en risk, tänker jag, om man alltid är den som skrattar, att det blir svårt att säga det på allvar.
Jag vet inte hur vi ligger till i rent tidsmässigt.
Tack så mycket.
Ja. Men då den sista frågan här som jag skickade med till er var ju vem som är redan humorförebild. Det får bli den avslutande frågan.
Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin, ja. Och vad är det hos honom som gör?
Den barnsliga aspekten i en vuxen människa som gör på sätt och vis den här inkongruensen, ska jag använda det här hemska ordet, och påminna oss faktiskt att vi är barn även när vi är vuxna, och att det kan gå enkelt och ändå meningsfullt och allvarligt.
Annelie?
Ja, jag tyckte det var en svår fråga faktiskt. Jag har nog aldrig tänkt på det. Det är klart att det dyker upp bilder i huvudet på folk som man tycker är roliga och så. Men jag tänker något som jag läser med väldigt stort nöje, det är Jan Berglin tror jag han heter, på Svenska Dagbladet. Hans textrutor, hans samhällskritiska eller nutida reflektioner över saker och ting. Det är humor som jag tycker är. Den är träffsäker, den lyfter fram ett problem. Och oftast finns det en väldigt stor igenkänning också. Det är någonting som jag tycker är väldigt roligt, när man kan känna igen sig själv, att någon lyfter fram någonting. Så att det är någon humor som jag gillar.
Tack. Karin?
Kör du då?
Åsa?
Jag var tvungen att ta två, för jag kunde inte välja. Dels som komiker, Norell Refai. För att hon är så jävla arg och för att hon har så rätt. Men det är väldigt, väldigt roligt och så skönt att skratta åt eländet. Och sen tänkte jag som ledarskapsförebild, så eftersom jag är fotbollsspelare så måste jag ju ändå ta då damlandslagets förbundskapten Pia Sundhage, som är vansinnigt roligt. Och sen bara kickar hon ass och skapar det bästa landslaget som tar OS-silver.
Yes.
Ja, jag kunde inte heller hålla mig till en eller två, så att det blev tre. Jag är inne på fem, försökte begränsa och så vidare. Men det är just på temat av att så här, bryta ner saker i mindre beståndsdelar, så tycker jag att Ellen DeGeneres är en sån. Som så här, det är lite oklart ifall det är så här, en smekning eller en käftsmäll ibland, liksom, att det är ganska gött att se så. Men sen också, min favoritserie är Kalle Hobbe, som är den här, så här, ja, men lite oväntat, och många brukar så här, bli tyst liksom, när man berättar det. Men jag tycker ändå att så här, liksom bryta ner det där, göra lite så här intressanta reflektioner på samtiden, halvkritiskt, halvfilosofiskt och rätt kul.
Tack! Tack så jättemycket för att ni var här. En stor applåd för panelen! Och vi vill också tacka er med en bok som heter Forskning i ideologins tjänst, som är skriven av Ola Segerstam Larsson.
Tack så mycket. Tack snälla.
Tack så mycket.
Ska du ha ett handslag, Ota?
Ja! Tack!